om man pratar om successionsordning i ett företag, så sa man, vem är vår kronprins?
Mm.
Bara det, att du säger så, visar ju hur du tänker.
Ja, språket är ju
avgörande. Du säger till alla kvinnor i hela rummet, glöm att du kommer att kunna avancera här, för det kommer bli en kille.
Mm.
Och om man verkligen är intresserad av att höra någonting, så är ju den första tricket att verkligen att våga fråga.
Mm.
För det är ju det första som de flesta människor frågar ju inte det de undrar över.
Ja, just att våga fråga. Det är ju inte alltid lätt, men så enormt viktigt. Ett barn ställer flera hundra frågor om dagen för att förstå sin omvärld. Men någonstans längs vägen så slutar vi med det. Är det så att vi anser oss kunna allt, eller tappar vi bara intresset för andra? Visst kan vi kanske inte ställa flera hundra frågor om dagen, men jag tror att många skulle tjäna mycket på att bli mer nyfikna. För då kan vi kanske också bli mer medvetna om det första som Sissi nämner i det här introt. Att vad vi säger i vår vardag har en avgörande betydelse. Men om vi aldrig på riktigt vill lära oss mer om andras upplevelser, hur ska vi då någonsin kunna förstå? Sissi är chefredaktör på tidningen Chef och har en lång karriär inom mediebranschen bakom sig. Bland annat som vd på Filminstitutet. Men hon har också en bakgrund som journalist. Något hon valde att jobba med just på grund av sin nyfikenhet. Innan vi drar igång avsnittet vill jag som vanligt tacka min sponsor Excitec, som genom att sponsra podden gör att jag kan stilla min nyfikenhet. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med Sissi Elvin.
Hej och varmt välkommen till Sissi Elvin.
Hej, vad roligt att få vara här.
Ja, det är jättekul att du är här. För det känns ju, jag får ju mejl av dig ungefär 7 gånger om dagen eller på sen. Nej, det får jag inte.
Ja, jag vet, jag mejlbombar.
Du mejlbombar ganska ofta. Och från Chef, som liksom är ledarnas tidning, eller hur? Tidningen Chef.
Det är både, eller det är en fristående tidning som ledarna köper en medlemsupplag av.
Ja. Och där är du chefredaktör.
Mm.
Och du är ju liksom verkligen ansiktet utåt för den där tidningen. Hur är det?
Ja, men det är ju väldigt roligt. Alltså, hela den här plattformen. Jag har ju aldrig varit så länge på ett jobb som jag har varit på Chef. Jag har ju varit där snart i 10 år.
Ja, det är länge.
Det är väldigt länge. Och det beror ju bara på att Chef är och har varit liksom ett sånt entreprenörsföretag där vi hela tiden gör nya grejer.
Mm.
Och den här plattformen att kommunicera med Sveriges chefer och kunna göra det genom tidningen eller genom alla evenemang som vi gör eller genom våra utbildningar.
Mm.
Det är så otroligt intressant. Mm. För att det här är en målgrupp som ju verkligen kan påverka.
Mm.
Når man dem så når man ju genom dem också alla deras medarbetare. Vi gjorde ett projekt en gång som heter Battle of the Numbers. Då hade vi med oss 10 topp-VD:ar i det projektet. Och då kom vi fram till att vi pratade liksom med dem och med deras 600 000 anställda.
Mm. Det är jättehäftigt. Och Battle of the Numbers har ju en väldigt stor koppling till jämställdhet. Eller det handlar ju om jämställdhet.
Verkligen.
Och vi ska prata mer om det. Jag har det på min lilla lista här över vad jag ska prata med dig om. För även om jag inte har skickat så mycket frågor till dig så har jag såklart haft dig i mina öron i några dagar här och lyssnat och sådär. Så jag tror att jag har ganska bra koll på dig. Men jag vill ju inte heller veta för mycket innan. För då tycker jag att man tappar lite nyfikenheten.
Ja, jag håller med dig. Det där är svårt för man vill vara förberedd upp till tänderna när man intervjuar någon. Jag är som du, jag läser på ganska ordentligt och lyssnar på den personen i poddar och så här. Men därför skriver jag ofta upp frågor först och sen lyssnar jag Så vet jag ungefär vad de kommer att svara. Och då försöker jag tweaka frågan så att jag inte ska få exakt samma svar.
Nej, alltså man kan fördjupa sig i vissa saker. Jag har vissa saker som jag vill fördjupa mig med dig om. Bland annat från ditt avsnitt i Fantastiska karriärpodden. Där du pratade med Eva Ekedal. Så vi ska komma in på det. Men jag brukar ju faktiskt inleda med att man får presentera sig själv här. Och säga så här, vem är Cissi och vad gör du? Vad är din bakgrund? Liksom? Hur hamnar du där du är idag?
Jag heter Cissi Elvin. Och jag... När jag var liten, då ville jag bli skådespelerska och jag spelade mycket teater. Sen hände det för mig, som jag tror hände för väldigt många, att när man blir i tonåren som tjej så blir man väldigt upptagen. Det blir väl säkert killar och tjejer också, eller killar och killar, hur man nu är. Men jag blev i alla fall väldigt upptagen av killar och att försöka vara söt och liksom så här. Så att då... la jag på något sätt mina skådisambitioner på hyllan lite grann. Och min pappa var programledare på tv och jobbade på ett, den tiden, striptease som hette Studio S. Och jag älskade att följa med honom till tv-studion och sitta i kontrollrummet och känna det här adrenalinet och nedräkningen, den här superkoncentrationen. Och vi pratade ju mycket om journalistik hemma liksom. Det var ju otroligt mycket snack om vinklar och personer och hur man klipper och allt möjligt sånt där. Så att jag var ju liksom väldigt fostrad i det och hängde mycket på tv-huset. Så att någonstans så var ju journalist också ett yrke. Men min pappa var en sån tuff granskande journalist och det har jag liksom inte riktigt haft drivkraften till eller varit sugen på, utan jag har ju mycket mer varit intresserad av människor. Vad ligger bakom? Alltså, hur tänker du? Hur känner du? Varför gjorde du så här? Hur blev det på det här viset? Liksom? Jag vill komma människor nära. Jag vill försöka förstå människor. Så jag har en annan drivkraft, tror jag. Så att då började jag, efter att jag hade gått ut gymnasiet, så började jag läsa på kulturvetarlinjen. För jag kom inte in på journalisthögskolan.
Det är jättesvårt att komma in där, va?
Ja, då var det ju det här systemet med 1-5. Och då var det 5-0.
Ja.
Och jag liksom vaknade upp typ i halva tvåan någonting och började råplugga, men det räckte inte. Utan jag tror jag hade 4-2 som ändå var bra, men det var ju långt ifrån. Så jag kom på restplats 999 eller något sånt där. Så då lyckades jag i alla fall via liksom Arbetsförmedlingen få någon sån här ungdomslagsplats, som det hette, på Veckorevyn. Så då började jag jobba där. Och sen kom jag in på en utbildning som TV gjorde, som hette TV-akademin, som SVT gjorde då. Där de tog in 8 personer som pluggade i 2 år. Så då blev jag liksom utbildad TV-producent. Och så gjorde jag min praktik på Bullen, som var ett ungdomsprogram som jag och Martin Timell ledde. Och det gjorde jag. Sen var jag liksom inne. Sen var jag anställd på SVT i 15 år. Och sen gick jag vidare till ICA-Kuriren. Och därifrån till Filminstitutet. Och sen till chef.
Ja, det är en häftig resa. Jäklar, du har liksom övat in här och läsa upp ditt CV. Det är många som känner till dig från Bullen. Jag själv har ju faktiskt inte tittat på det.
Nej, men du är väl alldeles för ung för det?
Ja, jag tror det.
Ja, jag tror att du är det faktiskt.
Du och Eva hade ett genuint samtal om hur bra Bullen var. Och jag bara, vad är Bullen liksom?
Ja, jag vet. Och det är ju så att fortfarande, vilket är helt sjukt, även folk som är ganska unga, minns det där. De måste ju varit jättesmå när de tittade.
Ja.
Men jag råkar ju ofta ut för att folk känner igen mig från Bullen. Och det är ju helt sjukt, för att det är ju jättelänge sedan. Jag var alltså 20 år, 21 när jag jobbade där.
Mm. Men du har varit både bakom och framför då. Alltså både i liksom TV och bakom som producent liksom med det kreativa.
Ja, jag var programledare i flera år, ganska många år, även efter Bullen. Men sen började jag då producera. Och då producerade jag bland annat Anna Mannheimer ganska mycket. Vi gjorde en serie som hette Anna på nya äventyr. Och jag gjorde en talkshow med Erik Hag. Och ja, lite olika.
Men vad var roligast då? Bakom eller framför? Eller liksom vad kändes?
Alltså någonstans så kan jag tänka så här att jag älskar att intervjua folk. Så egentligen kan jag nog säga att det är det roligaste jag vet. Sen liksom... Jag har aldrig varit intresserad av att vara programledare, om du förstår vad jag menar. Alltså någon sån här... Jag är intresserad av intervjuandet. Och då kan man ibland hamna i rollen som programledare. Och det har jag ingenting emot. Men det är inte det som har varit min främsta lust, liksom.
Nej. Var kommer det ifrån, då, tror du? Den här nyfikenheten på människor, liksom?
Ja, det vet jag inte riktigt, faktiskt. Alltså jag... Jag hade också drömmar ibland när jag var liten om att bli psykolog. Jag tycker att det är så fascinerande Jag har ju själv gått mycket i terapi och gått på olika sådana här, men jag har yogat och jag har varit på sådana här gruppterapiövningar. Alltså jag tycker sånt är spännande.
Mm.
Och jag tycker att det är så roligt. Jag tror det var därför jag tyckte det var så himla kul att jobba så länge med ungdomsprogram.
Mm.
För när man intervjuar barn och ungdomar, då säger de liksom inte så här. De svarar inte utifrån, ja så här svarar jag som vd på Sparbanken, utan så här svarar jag som människa. De har inget annat att komma med än sig själva. Och det blir så mycket mer spännande samtal.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt kul nu i mitt jobb. Det var någon som sa att jag gör bullen för direktörer.
Ja. Vad innebär det?
Jo, men jag tycker att det är väldigt kul att prata med de här som är vana att vara... De är så rustade i sin yrkesroll.
Mm.
Just när vi gör våra events har vi nästan alltid bara toppchefer på scenen. Och då tycker jag det är väldigt intressant och kul att försöka komma bakom.
Mm. Hur gör du det då? Vad har du för teknik? Eller vad, hur?
Men jag tror att det handlar om att möta dem som en människa för det första. Det beror ju på vilket tonfall jag har och vilken attityd jag har.
Mm.
Och sen handlar det om att behandla folk med respekt. Som intervjuare kommer man inte särskilt långt om man trycker upp någon mot en vägg.
Nej.
Tänker jag. Så att jag tror på att man får ut mycket mer och mycket ärligare och sannare och intressantare berättelser om man är vänlig.
Mm.
Sen kan man vara väldigt tuff ändå när man är vänlig. Men respektfull och vänlig och påläst.
Mm. Hur är man tuff och vänlig på samma gång då, tycker du?
Jag tycker inte att det är någon motsättning.
Nej.
Om jag verkligen vill veta något så kan jag fråga dig det på många olika sätt.
Vill du ge något exempel på hur du gör det? Eller är det... Jag tänker, för det här är något som jag tror människor kan ha nytta överlag. Alltså att möta människor. För ofta möter vi ju människor på olika sätt baserat på just roll. Alltså i den här typen av situationer, tänker jag.
Ja, men då tänker jag så här, att om man verkligen är intresserad av att höra någonting.
Mm.
Så är ju den första egentligen tricket att verkligen att våga fråga.
Mm.
För det är ju det första som de flesta människor frågar ju inte det de undrar över.
Nej.
Det är ju det första, att verkligen försöka våga fråga. Mm. Och få den personen som man vill veta något av att känna sig trygg.
Mm.
Och då behöver du ju visa att du verkligen lyssnar. Att du verkligen bryr dig. Att du är intresserad. Och ett sätt att visa det som intervjuare, det är ju att man är påläst.
Mm.
Och att man följer upp svaret med följdfrågor. För ganska många intervjuare som jag ser, de ställer en fråga och sen går de vidare till nästa fråga. Alldeles beroende, liksom, ibland kan jag känna så här, åh nej, men det kommer ju stekta sparvar flygande här. De sa ju något superintressant. Hur kan du inte följa upp det?
Mm.
Och därför så tänker jag att en intervju aldrig riktigt kan vara... Alltså man kan inte skriva en intervju i förväg. Man kan skriva stolpar på saker man vill ta upp. Men sen måste man hänga med i samtalet.
Mm. Det är som meditation, tycker jag, och intervjua. Det har mina lyssnare hört många gånger.
Ja.
Att, så här, att det är en stund där man är väldigt närvarande. Mm. För mig är det meditation. Jag som alltid ständigt uppkopplad på sociala medier och sådär. Det här är en stund när jag får sitta och verkligen lyssna på dig. Och liksom försöka att ha ett samtal med dig. Och vara här i stunden. Det är väldigt bra träning.
Det är jättebra träning. Som jag tror man har nytta av i många andra situationer. Sen får man akta sig så att man inte... Om man hamnar på en middag och liksom har en bordsherre. Börjar intervjua den.
Nej. Det är faktiskt lätt att man hamnar i den rollen. Att man börjar intervjua folk så här i vardagssituationer.
Ja, och det gillar inte folk riktigt.
Nej, jag tror att det beror väl på sammanhang och sådär. Men det som en slutsats som jag har dragit, bland annat genom det här samtalet med dig. Men också med till exempel Malou von Sivers när hon var här. Att just journalistik och att liksom intervjua människor. Att lära sig det är någonting man kan dra nytta av i sitt ledarskap väldigt mycket. För mig är det på något sätt grunden i... inkludering, att vara nyfiken på andra och lära sig. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det verkligen stämmer. Jag håller verkligen med om det.
Mm.
Därför att det gäller liksom att lyssna på ett sånt sätt så att folk får fram sitt bästa jag. Nu har ju vi just slagit ihop chef med M-gruppen som är ett av de största utbildningsföretagen. Så nu har ju vi tillsammans bildat Chefakademin.
Ja.
De var ju lika många där som vi var på chef. Så var ju 25 nya människor att lära känna. Och då var det också en liten pandemi mitt i den här fusionen.
Det kom en liten pandemi där.
Det kom en liten pandemi som gjorde att jag inte kunde träffa folk då fysiskt. Och då är det ju ännu svårare tycker jag. Jag tycker det är otroligt mycket härligare att träffa folk i verkligheten när man ska lära känna dem. Men då hade jag ett one-to-one med alla för att försöka se vad är det som driver den här personen? Vad är den här personen vill göra, tro på för företaget framåt? Försöka få syn på folks drivkrafter och vad de kan. Mm. Och det måste ju jag veta. Jag kan inte försöka bygga ett nytt företag tillsammans med folk som jag inte känner. Det går ju inte.
Nej, det är supersvårt. Mm. Och det där är också någonting som, nu hakar jag på något här som du säger. Att liksom lära känna folk som man jobbar med. Därför att jag tycker att det finns två bilder av ledarskap. Att antingen så är man liksom en ledare som är väldigt personlig, som känner sin personal. Men jag vet många som tycker att man inte ska vara personlig och liksom lära känna sina anställda och inte liksom visa personliga sidor. Förstår du? Mm. Vad tänker du om det?
Jag tänker två saker. Det första som dök upp när du sa det var att alla alltid säger så här, du måste verkligen skilja på vad personligt och privat. Och jag har liksom aldrig riktigt fattat det. Hur gör man?
Jag fattar inte heller det konceptet faktiskt.
Jag fattar ju att jag som chef inte behöver liksom, jag kan inte komma till jobbet och säga så här, jag är så ledsen idag för att jag känner mig trött. Och, alltså jag kan inte, jag måste liksom försöka vara lite vuxen i min roll och hålla mig till min roll. Men jag måste väl få vara en människa. Det verkar ju bara larvigt. Om jag skulle låtsas något annat. Jag tror ju på att om jag vågar öppna mig så vågar andra öppna sig. Jag har i alla fall valt den vägen. Den är inte alltid lätt. För det är klart att folk också kan komma åt den då.
Mm.
Om man sitter i en sån position som jag gjorde på Filminstitutet. Där många är ekonomiskt beroende av att få stöd därifrån. Så här, då får man ju hålla lite mer på sig. För att där kan ju liksom blottor utnyttjas på något sätt. Liksom. Och det är ju inte alltid så att när man visar svaghet, jag blev ju utbränd efter att ha jobbat där.
Mm.
Och ibland har jag tänkt så här, men jag kanske var dumt av mig att jag var så öppen med det. Men jag tänkte på hur mycket jag skämdes. Hur mycket skam jag kände, hur dålig jag kände mig. För då var det inte heller så himla många som pratade om utbrändhet. Faktiskt så fanns det nästan inga förebilder. Jag läste Lasse Weiss bok som han hade skrivit om när han var utbränd men ändå hela tiden fortsatte jobba.
Mm.
Men den var väldigt bra, den hjälpte mig. Men då tänkte jag så här, vad är jag för människa och vad blir det för människosyn om jag inte kan vara öppen med det här? Jag kände att det fanns något att göra. Och sen har ju jag blivit uppringd. Alltså jag lovar dig, varje vecka blir jag uppringd av olika medier i olika sammanhang. För att folk vill att jag ska prata om utbrändhet. Så jag kände ju ett tag att jag blev liksom missutbränd. Det är ju över 10 år sedan nu.
Mm.
Och fortfarande ringer folk. Så det är väl så här, googlar man utbrändhet så kommer jag upp.
Ja, precis.
Och det är ju så här halvkul kan man ju tycka. Och samtidigt så känner jag så här, ja fast det är också något att vara stolt över. Men jag vet fortfarande inte om det har gynnat eller missgynnat mig yrkesmässigt. Men jag kände när jag kom till chef så kände jag så här, men gud, ska jag börja och bli ansiktet utåt för liksom en organisation som bara jobbar mot chefer och ledare. Och själv då ha haft det här liksom stora misslyckandet som jag fortfarande kände då.
Mm.
Men så har jag liksom börjat känna så här, men det var ju min största tillgång nästan. Att jag liksom också kunde visa att det går att komma tillbaka. Och att jag också förstår och vet hur tufft det kan vara.
Mm. Vad var det som gjorde att du blev utbränd? Jag vet att du har sagt i tidigare poddar att du får prata mycket om det här. Så jag tänker att vi ska passera det. För
ja, nej men jag tror att det var en blandning av, dels hade jag jobbat jättemycket. Vi gjorde ju om hela Filminstitutet. Alltså från hur vi gjorde stödgivningen, digitala system, byggde om hela huset, byggde om hela ledningsstrukturen.
Ja, för du var vd.
Ja, jag var alltså, vd.
Jag tänkte.
Nej, men vi gjorde verkligen om allt. Vi gjorde om hela stödgivningen och delade ut mycket större stöd till färre filmer för att det skulle ge en riktigt stor effekt. Och vi gjorde så många förändringar och också ganska mycket uppsägningar och så.
Mm.
Så att, och det gjorde vi liksom på de 4 år jag var där. Så att jag jobbade väldigt mycket, det gjorde jag. Men jag tror ändå att det som låg i min utbrändhet handlade om så mycket annat också. Det handlade bland annat om att min pappa var jättesvårt sjuk. Och det var han i många år. Och jag åkte ut och in med honom i ambulans till sjukhuset och trodde han skulle dö med regelbundna mellanrum. Och det var väldigt tufft att leva med. Du vet, man har tonårsbarn och jag började själv komma i klimakteriet. Alltså,
det var liksom allt på en
saker
gång.
Saker sammanfaller ibland och blir för mycket liksom.
Mm.
Och det blev det för mig.
Men du har ändå haft, för du passerade ditt CV lite snabbt där. Du var chefredaktör på ICA-Kuriren, mm, eller hur? Och det erbjudandet kom, och vad var det du var innan? Var det på SVT du var?
Jag var då på SVT, och då, jag har ju faktiskt, låter ju, men jag har aldrig sökt ett jobb.
Nej, det är det här som är så intressant.
Ja, men det är faktiskt, det låter så, det låter nästan så här, om jag skulle höra någon säga det skulle jag tycka, vilken äcklig människa på något sätt, ja. Det låter så skrytigt. Det är inte det jag menar, men jag har faktiskt aldrig, jag intervjuade Jan Karlsson i helgen, och då sa han att, nu när han är 80 år så tänker han så här, men gud, det var alltid andra som valde. Det var alltid andra som bestämde. Det bara blev.
Ja.
Och då tänkte jag så här, så känner ju egentligen jag också. Att jag har inte sökt, jag har inte valt. Jag har liksom, det har bara hänt. Men jag tror ändå att man är inblandad i det där på något sätt, mm, själv. Som jag inte kan förklara riktigt. Men saker händer när man är öppen för det och när man... Nej, men då blev jag i alla fall uppringd av en rekryterare som frågade om jag var intresserad av att bli chefredaktör på ICA-Kuriren. Och då började jag bara skratta för att jag tyckte det var så helt osannolikt. Så här,
vad hade du för position?
Jag är producent på SVT. Ja, men du har ju jobbat så mycket på olika tidningar, för då hade jag också sommarjobbat på många, så här, Expressen och Damernas Värld, och frilansat för en del tidningar. Och så här. Så sa jag, men ja, fast jag har ju aldrig gjort en tidning liksom. Men då sa de, nej, men vi vill ha ett ansikte utåt och vi behöver någon som ändå förstår journalistik och har jobbat med breda målgrupper och sådär.
Mm.
Och jag kände så här, nej, men jag går och träffar den här rekryteraren i alla fall. För att det var liksom ändå, man blir ju smickrad.
Ja.
Och då började han prata om det här att det finns så mycket bra i den här. Då var ju det Sveriges största veckotidning med över 1 miljon läsare i veckan.
Och väldigt brett liksom.
Väldigt brett, väldigt brett. Mm. Och då sa han att det vi är ute efter är att modernisera och göra om allting.
Mm.
Och jag tror att det var liksom, det är ju något jag alltid har gått igång på.
Mm. Förändring på något sätt.
Förändring går jag igång på. Jag går igång på att göra om, och jag vill liksom göra om. Jag har ju också faktiskt gjort om alla kontor jag har jobbat på.
Mm. Rent alltid, fysiskt.
Liksom. Rent fysiskt gjort om alla kontor. Och ofta har det handlat om att jag har rivit i princip alla väggar.
Mm. Vad har det för fördel? Alltså att riva alla väggar och liksom...
Ja, men nu är det ju många som ifrågasätter de öppna kontoren.
Mm.
Och det är möjligt att det är riktigt. Och forskning visar att det finns olika personlighetstyper som inte mår bra i ett öppet landskap.
Mm.
Men min ambition med det har hela tiden varit att vi ska bli ett team, att vi ska jobba ihop, att vi ska överhöra vad som händer, att det inte ska finnas så mycket vrår och dolda agendor. Jag vill skapa ett team, jag vill skapa ett gäng, jag vill skapa ett vi.
Mm.
Så har nog min ambition varit. Och att också arbetssätten, man ser och lär nya sätt att tänka på, nya sätt att jobba på. Om man inte bara liksom låser in sig i sitt rum.
Mm.
Och med det har jag ju själv också inte suttit i öppet. Eller i ett kontorsrum. Jag satt
corner office.
Jag satt inte i världens finaste corner office på Filminstitutet. Med gamla Harry Schein-rummet. Liksom. Jag kände så här, ska jag sitta här inne ensam bak? Och så en sekreterare utanför som ska liksom trycka på en knapp med rött och grönt. Alltså då kommer inte jag få någonting gjort.
Nej. Det blir ju rätt tråkigt,
tycker
jag.
Ja, det blir också väldigt tråkigt.
Det är en otrolig så här, hierarkisk markering på något sätt att sätta sig i ett sånt rum, tycker jag.
Jag tycker det känns jättekonstigt. Så då satte jag mig i ett glasrum precis vid entrén. Men det blev lite för mycket åt andra hållet.
Då blev du som en fisk i ett akvarium, eller?
Nej, att folk... men det blev så här... Då var det ju att alla kom förbi och hälsade. Och det var ju också kanske inte så effektivt. Men var ett ganska bra sätt att lära känna alla.
Ja, för sen efter ICA-Kuriren, då blev du vd på Filminstitutet.
Ja.
Det känns ju ändå som att du så här, har gjort något rätt längs vägen. Du säger, du har inte haft någon tanke, du har inte sökt några jobb. Har du själv liksom längtat efter att bli ledare och chef eller liksom...
Nej.
Nu blev det många frågor på en gång här.
Ja, nej, men alltså grejen är så här, jag var... På SVT så var den naturliga gången att man först var då programledare och sen jobbade jag som producent. Och då var liksom den naturliga tankegången var att man skulle bli projektledare. Ja. Och projektledare där var en mycket mer administrativ tjänst. Då hade man flera projekt samtidigt. Och jag ville jobba innehållsmässigt och kreativt. Så då fanns det liksom inte så många vägar. Och att bli chef då, jag tyckte alla chefer såg väldigt bekymrade ut. De såg så ledsna ut. Jag hade flera nära vänner som blev chefer på SVT. Och de hade varit så här kul, glada, spralliga. Och så träffade man dem i deras nya roll. Och de gick och bar olika tråkiga papper och såg jättegråa ut på något sätt.
Gud vad tråkigt.
Ja, och då kände jag så här, men gud, det verkar verkligen vara en mardröm att bli chef. Mm. Men sen, första chefsjobbet, liksom, jag var ju chef, kan man säga, innehållsmässigt i de produktioner jag jobbade i. Mm. Men det är en väldig skillnad på det och att få liksom ett chefsansvar fullt ut.
Mm.
Men det var på ICA-Kuriren som jag upptäckte att jag verkligen tyckte det var roligt.
Mm. Vad var det som var kul med det då?
Ja, men återigen så var det nog det här att hur kan vi ta det som var väldigt bra och starkt i ICA-Kuriren? Hur kan vi flytta in det liksom till en ny tid? Hur kan vi göra det relevant för en ny målgrupp? Hur kan vi hitta ett språk och en form som känns mer samtida?
Mm.
Och ändå utnyttja den här djupa kunskapen som fanns hos de som hade jobbat där länge. Och hur ska jag få det här gänget att tända på mina idéer? Och hur ska vi tillsammans hitta idéer framåt? Hur ska jag bygga teamet? Ja, du vet, jag lärde mig verkligen mycket av grunderna där.
Det blev din första officiella chefsroll.
Ja, det blev det ju.
Men då blev du inte så där allvarlig och kände att världens tyngd...
Nej, det vet jag inte. Det får man ju fråga dem om. Men jag tror inte det, för vi hade väldigt, väldigt kul.
Ja. Men liksom att aldrig ha sökt ett jobb och få de här erbjudandena. Alltså det är ett stort kliv, tänker jag, vd för Filminstitutet. Det är ändå liksom...
Det var faktiskt ett väldigt stort kliv. Men det var samma sak där, att jag liksom nästan kände att det var helt overkligt. Den första tanken var att, men gud, det är ju Harry Scheins jobb som jag alltid har känt en väldig beundran för. Ja, liksom.
För det är en jättemaktposition.
Ja.
Och jag tänker att för att ens bli tilltänkt till de rollerna, så måste du ju ha, kanske omedvetet, men på något sätt positionerat dig.
Ja.
För att bli, alltså för annars så får man ju inte den frågan. Alltså de skulle inte ringa mig idag. Eller ja, det kanske de skulle.
Det vet du
man ska
inte.
Aldrig säga aldrig.
Du ska aldrig säga aldrig, Fanny.
Nej, men jag tänker rent krasst att så här, det är ju, alltså någonting måste du ha gjort rätt för att bli tilltänkt.
Jo, men jag tror, alltså på ICA-Kuriren gick det ändå väldigt bra. Det var ju verkligen en vinstmaskin. Och vi lyckades liksom reformera den och behålla och till och med öka intäkterna, fast vi gjorde en ganska stor förändring. Så det tror jag faktiskt var ändå... på den tiden var ju också magasinsbranschen ganska het.
Mm.
Det är den ju inte idag. För att idag har ju mycket flyttat över till liksom poddar och tv och andra format. Liksom. Mm. Men då var ju magasinsbranschen en ganska kreativ verkstad där många andra branscher hittade folk i magasinsvärlden. Och i magasinsvärlden kanske jag blev lite synlig under de åren.
Mm. Så då syntes du och så var du top of mind på något sätt?
Ja, kanske att det var så. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men också det här, det ska man inte sticka under stol med. Att ha en att vara lite känd som jag var då från SVT. Det hade jag nytta av. Så är det.
Men det måste ha kommit med utmaningar också, tänker jag.
Fast jag tycker mest att jag har haft nytta av det.
Ja. Att vi liksom var en synlig person så.
Ja. Mm. Jag tycker faktiskt det. Mm. Alltså jag har ju sluppit, jag har ju för sig fått hot och sånt. Men jag har ändå sluppit de värsta avsidorna och fått dem, mycket av det som är uppsidorna. För man ska inte sticka under stol med att man får väldigt mycket fördelar av att vara känd. Det är liksom så. Mm. Och det är ju hemskt, men så är det.
Så är det.
Mm. Men jag tänker samma sak nu. Hur hittar jag folk till chef? Hur hittar vi människor som vi ska ha med i tidningen eller ta med på en scen och så? Ja, det får man ju mycket genom att vara ute nu på sociala medier.
Och bland annat genom att jag mejlar.
Ja,
det var så jag kom in i eran och skriva sådana krönikor.
Ja, men exakt.
Ja.
Och det hade ju du inte fått göra om inte du, ett, hade varit så liksom driven och modig. Men sen att du också syns i dina kanaler och är aktiv. Mm. Liksom.
Ja, det driver trafik så alla har något ut av det på något sätt. Mm. Är det superintressant? Jag tänker, men nu låter det ju... Jag har ju en viktig grej här när man är förebild. Därför att som förebild så är det också viktigt att prata liksom om utmaningar. För annars kan det ju bli rätt så här ouppnåeligt.
Ja, men alltså, herregud, jag har ju just berättat om min utbrändhet.
Ja, precis, precis, det är viktigt. Som förebild kan man också gå in i väggen och bli utbränd.
Mm.
Men jag tänker att, vad har liksom varit dina största utmaningar med ledarskap, att liksom ta dig fram? Upplever du att du har haft några sådana, eller har det bara varit en räkmacka? Eller förstår
Nej,
du?
Jag har verkligen inte bara varit en räkmacka. Jag tycker att mina största utmaningar har varit... Jag kommer ihåg att jag gjorde ett sånt där personlighetstest.
Mm.
Och då sa den här killen som gjorde det att du har bra självförtroende, du har hög energi, bla bla, du kan tänka logiskt, allt sånt där. Men du har lite sviktande självkänsla. Och det har jag kämpat med i mitt liv. Och jag vet inte vad det beror på, men det finns i grunden, så finns det något så där känsligt och lite instabilt som jag har jobbat mycket med och som jag känner är något som blir så himla mycket bättre när man blir äldre. Mm. Där jag inte känner så längre.
Hur gör det sig uttryck liksom?
Nej, men det tror jag har varit att jag har liksom behövt... jag har varit nervös när jag ska göra framträdanden och jag ska liksom ha fått förbereda mig mycket mer och sådär. Mm. På grund av det. Och så har jag sett ibland hur vissa, framförallt många män som jag har sett i min karriär, bara har glidit in. Som det har sett ut. Det kan inte jag säga om det verkligen var så, men med ett väldigt självförtroende, ganska illa förberedda.
Mm.
Och inte heller den här rannsakan efteråt om det inte blev helt hundra. Liksom.
Nej.
Men där tror jag tänker jag att åldern hjälper en faktiskt. Det är inte så himla mycket som blir så jättekul med att bli äldre. Men den grejen är jätteskön. Man blir tryggare i sig själv. Jag har i alla fall blivit det. Och det är väldigt skönt.
Mm. Sen är det ju så att kvinnor överlag behöver liksom jobba lite hårdare, bevisa sig lite mer just på grund av sina kön.
Ja.
På grund av den här, liksom, som du säger, att män kan liksom komma in och göra saker tillräckligt bra för att de på något sätt är liksom normen och mallen för näringslivet.
Verkligen. Och jag har ju jobbat mest i media. Mm. Och i media har det varit på ett lite annat sätt. För det har ju ändå varit en värld där det har funnits många kvinnor och många av profilerna och liksom förebilderna har varit kvinnor.
Mm.
Så att men det jag har sett sen jag började på chef och har jobbat med ledarskapsfrågor, då har jag ju sett liksom hela spektrat av hur kvinnliga chefer har det. Och där ser man ju en enorm skillnad. Näringslivet, i advokatbyråer, alla möjliga olika branscher där man ser just att det är väldigt svårt som tjej att ta sig fram. Mm. Och att du ofta är den enda kvinnan i rummet om du väl avancerar.
Mm. Vad är det för utmaningar de berättar om då?
Nej, men då kom vi in på det här Battle of the Numbers. Mm, som precis. Ju var ett projekt som jag och Eva Svartz-Grimaldi och Sofia Falk gjorde ihop.
Mm.
Eller jag, chef, och dem. Och det gjorde vi därför att man såg att andelen kvinnliga vd:ar i börsnoterade företag i Sverige var 3%. Och vi kände att nej, men det går så långsamt. Nu måste vi försöka göra vad vi kan och trycka på. Liksom. Och då tänkte vi, för då fanns ju Allbright som gör ett kanonbra jobb. Och det finns svarta listor och så vidare. Så tänkte vi, kan vi göra något där... Om vi får med oss 10... Vi började tänka liksom koncept. Så här, vi började tänka så lite 10 vd:ar. 100 kvinnor. Ja, du vet, så här... För vi tänkte liksom nästan som ett tv-koncept,
ja,
eller
precis.
Något. Att vi skulle göra något så att det skulle kunna bli lite omtalat och lite kraftfullt. Och då tänkte jag att om vi får med oss 10 vd:ar på de 10 största bolagen i Sverige.
Mm.
Och de i sin tur tar ut 10 kvinnor i varje organisation som får liksom genomlysa organisationen på vad finns det för hinder för kvinnor att avancera här. Och komma med förslag till ledningen.
Mm.
Och ledningen committar sig att över tid öka andelen kvinnor i alla chefsled. Och i vissa branscher handlar det om att öka andelen kvinnor bland medarbetarna också. Men det här var ju koncentrerat till chefsfrågor då. Och då hade vi 4 workshops under det här året som det pågick med 100 kvinnor, 10 kvinnor från varje bolag. Och det var ju jäkligt intressant alltså. Mm. För att då fick vi ju en enorm, vi gjorde en rapport som vi skrev kring det där. Både om vad de hade hittat i de olika bolagen och deras siffror som de delade med sig av. Och sen vilka actions vi då tyckte var viktigast.
Mm.
Och där såg vi ju att, ja men sådana här saker som att man pratade om, ja men vi måste ju ha, om man pratar om successionsordning i ett företag så sa man, men vem är vår kronprins?
Mm.
Bara det, att du säger så, visar ju hur du tänker.
Ja, språket är ju
du säger avgörande. Till alla kvinnor i hela rummet, glöm att du kommer att kunna avancera här, för det kommer bli en kille.
Mm. Att det där är superviktigt. Alltså jag har ju börjat göra så här på Instagram sådana videos där jag vänder på retoriken.
Mm.
Använder sådana uttryck. Och liksom så här, det är ju så löjligt när man vänder på det. Det är ju, och det är också avgörande för hur vi ser på människor tycker jag.
Det betyder så mycket. Det var flera kvinnor som hade varit med om den situationen. Mm. Och som berättade hur de i den stunden det uttalades kände jag måste bort härifrån.
Ja.
Jag måste byta jobb.
Mm.
Och grejen är att jag tror inte att de som säger så förstår att de riskerar att förlora sina topptalanger.
Nej.
När de säger så. Jag tror inte att de fattar det. Ja men gud, märk inte ord. Så tänker säkert de.
Ja.
Men det betyder otroligt mycket. Och sen var det sådana grejer som väldigt många tog upp. Sånt som jag trodde var lite så här, det här har vi väl passerat. Men det var bastu på kickoffen eller ledningsgruppskonferensen.
Mm.
En situation som det pratades väldigt mycket om.
Mm.
Det vill säga att aktiviteterna och det vi skulle göra för att bli en ledningsgrupp var inte anpassat för kvinnor.
Nej.
Och det är inte det att kvinnor inte gillar att basta, men ganska många kvinnor kände att de inte hade någon som helst lust som nya i ledningsgruppen att sitta avklädda i en bastu med bara män.
Nej, alltså jag hade inte gjort det.
Nej.
Jag var själv med om en sån grej, fast det var ju hela företaget.
Ja.
Det var i och för sig Finland, så jag vet inte. Men liksom, jag bastade ju inte.
Nej.
För att jag inte kände mig bekväm med det.
Nej. Jag har också varit med om en sån situation med en vd som blev alldeles tagen när han insåg att han hade verkligen inte menat det så. Och han blev helt tagen av när han förstod att alla som bastade var män. Och vi, om det nu var 3 kvinnor, 4 kvinnor i ledningsgruppen, ingen av oss bastade.
Nej.
Då förstod han att, oj nu har jag liksom gjort något jäkligt korkat.
Ja, då måste man ju tänka ett steg längre. Mm. Du får ta... Nu ska vi inte säga. Ta ut snusen.
Och ta in en ny.
Ta in en ny, det är helt okej. Här hos Fannys förebilder får man göra precis vad man vill. Eller? Mm. Inte riktigt, men nästan. Nej, men att det är ju otroligt exkluderande.
Ja.
Och att liksom inte fler tänker steget längre.
Ja, det gjorde mig liksom lite... Man blev ju lite rädd av vissa saker som kom upp. Man kände, har vi inte kommit längre?
För när var det här i år...
Det här var 2014.
Ja.
Mm.
Ja, och jag har ju också, jag har byggt en digital plattform som bygger på att liksom ta tempen på företagskulturer och ledarskap och sådär kopplat till jämställdhet. Och där ser jag ju också resultat som man blir sådär, ja nej men det här är liksom verkligheten.
Men det känns ju ändå som, jag hoppas och tror och siffrorna visar ju ändå att det håller på att hända något nu.
Mm. Förhoppningsvis.
Men det går fortfarande för långsamt.
Det går fortfarande för långsamt och jag tänker att det handlar jättemycket om att förändra sina beteenden i vardagen.
Mm.
Mycket mer än att bara prata om siffror. Alltså vi måste ju göra det.
Mm.
Men vi måste ju också förändra våra beteenden. Alltså vi kan ju prata om att vi ska få ett visst antal procent kvinnor i en organisation och att det är det vi mäter. Och så kan vi säga så att vi ska rekrytera massa kvinnor till exempel. Det är jättebra. Men vi kan ju inte ta in massa kvinnor och sen fortsätta oss, bete oss så som strukturerna tillåter idag. Förstår du hur jag tänker?
Verkligen. Och vi var väldigt mycket, så här, vi diskuterade jättemycket. Är det rätt att just fokusera på siffror? Och samtidigt kände vi så här, ja men det man inte mäter, det blir inte gjort.
Nej.
Och företagsledningarna pratar och förstår nyckeltal.
Mm.
Och alla företagsledningar är tävlingsinriktade.
Mm.
Och får de benchmarka mot varann och se att konkurrenterna har lyckats mycket bättre, då kommer det bli fart på dem.
Mm,
så det är liksom lite så enkelt tänkte vi kring det, att det kanske ändå kan bli en drivkraft.
Jo, men för siffrorna är ju det som mäter hur vi lyckas, men det är vad vi gör på vägen.
Ja,
som gör skillnaden. The battle som kommer att vara liksom avgörande för att vi når de här siffrorna på något sätt.
Och där såg vi ju väldigt många sådana actions som att mäta alla chefer i företaget på alla nivåer på att ta in andel kvinnor och män som en KPI och att göra anonymisera i rekryteringar och sådana saker såg vi ju som verkligen grundförutsättningar för att lyckas. Att se till att hela tiden i alla led i företaget diskutera sammansättningen och mångfalden.
Mm. Och det måste vara en del av alla beslut som man fattar, tänker jag.
Alla beslut måste den här frågan in.
Mm.
Och sen blir det ju så, vi valde att inte prata mångfald bredare i det här. Men vi pratade ändå mycket också om etnisk mångfald. För att det blev automatiskt så att vi konstaterade att om man pratar om mångfald, då blir det så luddigt så ingen vet riktigt vad man pratar om. Lite som hållbarhet kan bli, tycker jag. Att man vet inte riktigt vad man menar.
Nej.
Det kan betyda allt och det kan betyda inget. Så vi var tydliga med att här handlade det om kvinnor och män. Men när man börjar jobba med en mångfaldsaspekt,
så kommer
då kommer automatiskt börjar man tänka på ett annat sätt. Där man också börjar tänka, fast vänta, vad är det här för vit arbetsplats? Mm. Eller vad det nu är.
Ser man ett perspektiv så, och det, jag älskar att du säger det. För jag ser också den trenden att man ofta prata så här mångfald, det står vi ska göra mångfaldssatsning, och det jag har sett är att ja, men då händer inte så himla mycket ändå.
Nej.
Och att börja med jämställdhet som på något sätt är alltså mellan könen då, att det är typ den enklaste frågan att mäta och liksom jobba med, även om den också är svår, och att den öppnar upp för annat. Det har den gjort för mig, alltså att jag får in mer mångfald här, börjar prata mer om sådana frågor, integration och sådana saker, men det hade jag ju inte ett intresse av innan jag lärde mig om jämställdhet. Så att det ena ger ju liksom det andra.
Det gör det. Och det är därför jag tror att det är bättre att vara specifik. Och börja liksom snävare. Och kunna visa på vad är det vi har gjort. Och vad har det gjort för skillnad.
Mm. Och jag också att så här, nu når vi ett mål. Nu tar vi nästa.
Ja. Men jag tyckte det var intressant. Vi slutade hela Battle of the Numbers med en scenföreställning. Där alla vd:arna var med. Och sen en representant från varje grupp av kvinnor i det företaget. Och de gjorde dragningar och liksom vd:arna fick sitta på scenen och ta emot vad kvinnorna berättade för dem.
Mm.
Och sen intervjuade jag dem på scenen. Och Sarah McPhee som då var vd för SPP, hon hade ju jobbat så otroligt aktivt med jämställdheten. Och hon uttryckte det så intressant och sa så här, ja, smärtpunkten är ju att lite blod måste spillas.
Mm.
Det vill säga, det är några som måste flytta på sig. Det är några män som måste flytta på sig.
Ja, och det.
Och där kommer man ju åt själva smärtpunkten.
Ja, det gör ont.
Mm.
Men det måste skava lite, tror jag. För att det ska bli skillnad på riktigt.
Mm.
Men nu har ju du hört massor med vittnesmål från kvinnor då, som liksom berättar om sina upplevelser. Vad är dina upplevelser av att vara kvinna och ta sig fram? Har du...
Men jag har ju då inte jobbat i så mansdominerade, traditionellt mansdominerade branscher. Men det är klart att alltså jag har nog drivits av och blivit väldigt... Det, några av mina liksom lyckligaste grejer, om jag ska titta tillbaka på mitt yrkesliv, det har varit när jag har fått tjejer att våga.
Mm.
Därför att jag har sett att som äldre kvinna, jag menar inte att jag är lastgammal, men om jag är äldre än någon och är tjej och jag stöttar den tjejen, det betyder otroligt mycket som ung kvinna att få stöd av en äldre kvinna.
Mm.
Det behöver inte vara så många år äldre, men jag har själv haft flera sådana kvinnor i mitt liv som verkligen har hjälpt mig. Och det stödet har betytt nästan mest av allt faktiskt.
Mm.
För de vet också hur det är att vara en ung tjej och vad man kan mötas av då. Att man kan bli förminskad eller att man inte kan bli lyssnad på och så vidare. Jag har inte riktigt upplevt det så mycket själv. Jag har faktiskt inte det. Det har jag ju säkert gjort. Men det har inte hindrat mig. Och det hade säkert varit helt annorlunda om jag hade jobbat i en kultur och i en värld som var mer mansdominerad.
Mm.
Men det har jag ju inte gjort. Så att mina egna erfarenheter är inte så så stora av det. Mer än att jag, precis som alla andra, har sett det här vanliga mönstret som alla kvinnor hamnar i. Jag hade en karriär som egentligen var liksom längre i gången än den underbara, fina pappan till mina barn.
Mm.
Och sen blir det ju så för alla. Min dotter har just fått barn och jag ser det, det blir ju så för alla nästan. Att när man får barn, det är då
det händer något.
Det är då det händer någonting. Och jag tror att det, och det var också en grej som kom fram i Battle of the Numbers, det är något av det viktigaste vi har att jobba med.
Mm.
Det är hur vi ska se på det. Vare sig mamman vill vara hemma i 8 månader eller 6 månader och dela precis lika eller whatever, så får inte det bli ett avbräck som gör, och det är ju det, där måste man ju faktiskt säga att jag ledde ett seminarium om ålderism förra veckan.
Ja.
Och där tycker jag det var så spännande. Det var en jätteduktig, jättebra tjej som var med där som pratade just om det här med att om man tänker att man bara är het i yrkeslivet, egentligen som hetas mellan 30 och 40 och kanske upp till 45,
mm,
och sen dalar det, då har man ett fönster på 10-15 år när man är riktigt, riktigt het. Och det sammanfaller nästan alltid med den perioden man också får barn.
Ja.
Och kvinnan tar nästan alltid huvudansvaret när man får barn.
Mm.
Det vill säga, några, ja, beroende på hur många barn du har då, några av de hetaste åren i din karriär, när du har möjlighet att få mycket högre lön, tyngre positioner, försvinner för kvinnor.
Mm.
Och det är sjukt på så många sätt. Dels därför att vi måste börja se yrkesliv. Jag tror att mycket av de här sakerna som verkligen hänger samman med feminismen handlar om hur vi ser på yrkeslivet. Om vi istället såg att det finns vissa som är väl rustade att ta ganska radikala kliv när de är 25. Och det finns folk som kan fortsätta jobba tills de är 70.
Ja.
Eller ännu mer. Om man tänker så att livet är liksom, yrkeslivet är långt.
Mm.
Och att man är helt beroende på vad man har åstadkommit eller kan åstadkomma. Då behöver ingen ha den där paniken. Och då spelar det ingen roll om den som inte är hemma med barnen springer lite före ett tag, så kan den andra också få chansen sen.
Mm.
Men det är ju för att spannet är så kort som alla blir så stressade, tror jag. Ja, det, så det är en viktig, det är faktiskt en väldigt viktig feministfråga, har jag.
Ålderism och
ålderism liksom den, och feminism hänger väldigt tätt samman.
Ja, och liksom så här, den traditionella bilden av en karriär,
mm,
som du pratar om.
Exakt.
Nu. Att så här, det är de här åren du ska göra det här. Och du ska göra karriär och du ska också skaffa barn.
Ja.
Under de här åren och lyckas med allt det. Och att det liksom är på något sätt vad det är att vara framgångsrik. Eller förstår du vad jag menar? Att
ja,
och klättra det är ju så i stegen. Och
det är ju så idiotiskt. Därför att jag kan ju känna så här. Ja, men jag är en bättre chef och ledare,
mm,
idag.
Mm.
Än vad jag var för 20 år sedan. Och jag har mycket mera tid. Jag är inte alls stressad på samma sätt som när jag hade småbarn. Men nej, det där att allt måste ske samtidigt. Det stressar både män och kvinnor. Men det får ett pris för kvinnor som är väldigt, väldigt mycket högre än för män.
Mm. Och den är ju svår att liksom kompensera för sen.
Ja, exakt.
Och det handlar inte bara om liksom att göra karriär och tjäna pengar, utan också om hälsa, alltså psykisk hälsa.
Exakt.
Kvinnor bränner ut sig och så vidare i högre utsträckning.
Mm.
Det fick jag reda på igår att det har gjorts en studie att om män tar samma del av föräldraledigheten som kvinnor gör, så blir de också utbrända.
Mm.
Så det är ju, jo, men det är, så det är inte någon så här kvinnlig svaghet, utan det har ju att göra med ansvar och en förväntan från samhället, tänker jag.
Orimliga förväntningar, ja, från samhället.
Mm.
På vad man ska klara samtidigt. Och dessutom ska man vara skitsnygg. Mm. Och smal.
Ja, smal, snygg. Du ska ha det rent och fint hemma. Du ska ha massa vackra, fina barn som är hela och rena. Och väluppfostrade. Och du ska också tjäna en jävla massa pengar.
Mm.
Och ha en fin titel.
Det är helt orimligt. Det finns, nej, inte någon människa som klarar det.
Nej. Nej, det är inte konstigt att man bränner ut sig så som du har gjort, nej, också. Tänker
det är
jag.
Faktiskt inte konstigt.
Med alla de förväntningarna. Men jag tänker också att vi ska börja avrunda snart. Men en sak som vi måste prata om, känner jag, som jag vet är ett hinder för kvinnor. Det är den här bilden av ledarskap som finns idag. Som är väldigt liksom manligt kodad fortfarande. Och jag tänker att ni som liksom media som kommunicerar med ledare. Och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså, hur kan vi kommunicera om ledarskap på ett sätt som gör att vi breddar den här mallen? Förstår du min fråga då? För den tyckte jag kändes väldigt viktig.
Det är en jätteviktig fråga. Och den har vi faktiskt verkligen jobbat med.
Mm.
För vi jobbade med det redan från början. När vi gjorde om, när jag började på chef så gjorde vi om tidningen. Och då pratade vi jättemycket om vad är en chef? Och då sa vi att vi måste bort från bilden av en 40-årig en man som springer triathlon och har en blå kostym på sig.
Mm.
Den bilden måste vi liksom i princip ta bort.
Ja.
Vi måste inkludera, vi måste göra en helt annan image runt vad en ledare är. Och då har vi jobbat jättemycket med att se till att vi har lika mycket män som kvinnor på omslaget. Och det var ganska svårt för några år sedan. Det är mycket lättare nu. Men då var det ganska svårt ibland. Mm. Därför att många, ja, en väldigt hög andel var ju män.
Mm.
Men då började vi satt ju, Rättviseförmedlingen satt hos oss i några år på vårt kontor. Som en del av att vi sponsrade deras verksamhet. Och då så var vi med i ett projekt där man också verkligen räknade.
Mm.
Hur många kvinnor är med varje nummer? Hur många män? Hur framställs kvinnorna? Hur är bilderna tagna? Liksom så.
Det där är superviktigt.
Ja, så vi jobbade mycket med det. Och jag kommer ihåg att vi hade en kille som vann något ledarskapspris som vi placerade i en... Han hade någon sån här blomstergirlang runt sig. Sen hade vi försökte verkligen liksom tänka att gå emot schablonbilderna. Liksom. Och det törs jag säga faktiskt. Vi har varit duktiga på att lyfta fram kvinnor. Det tycker jag att vi har varit. Och vi har faktiskt också varit duktiga på, blivit duktiga på och kämpat med och försökt och drivit etnisk mångfald också.
Mm.
Det är ju bara 8% av alla chefer som har utländsk bakgrund i Sverige.
Ja, trots att
de är 25% av befolkningen.
Ja, det är tragiskt.
Ja, men det är också något vi har försökt att verkligen visa. Det finns många duktiga, driftiga, både entreprenörer och chefer som har utländsk bakgrund som vi har försökt lyfta fram.
Mm. Men jag vet också att det var ju någon podd som du sa... Gud, jag refererar till andra poddar
ja,
nu.
Ja, det gör inget.
Men som du pratade om det här att liksom kommunicera att man kan forma sitt eget ledarskap. Eller liksom, för vet du vad jag vill komma med det någonstans? Hur ni kommunicerar det? Alltså hur...
Ja, att, ja men det, då tror jag du tänker på kanske att...
Vem är jag som ledare?
Om du ska bli en bra chef
ja.
Så måste du börja med... Och inse vem du är. Ja, okej. Okay. Vad har jag mina styrkor? Men det här är jag ganska bra på.
Mm.
De här delarna känner jag att jag kan. Att jag vill. Att jag tycker det är kul. Det här är viktigt för mig. Och så vidare. Var är jag lite svag? Vad är det jag inte tycker varken är så kul eller är så bra på?
Mm.
För att jag tror jättemycket på att göra mer av det man är duktig på.
Mm.
Och att inte försöka bli duktig och kämpa och stångas för mycket med något som man inte varken vill eller kan.
Nej.
Utan att istället verkligen teama upp. Om du vet, jag vet att jag är inte superduktig på att hålla ordning på papper. Nu behöver man ju inte det. Men jag är liksom jag är inte den personen. Jag behöver ha en strukturerad person bredvid mig. Men jag är bra på att komma på nya idéer. Jag är bra på att hitta folk. Jag är bra på att få folk med mig. De grejerna är jag duktig på. Okej, okay. Så om jag då bildar ett team. Då måste jag ha med mig en sån person. Som jag jobbar nära.
Mm.
Och som älskar den rollen. Och som är skitduktig och verkligen vill excellera i den rollen. Som jag teamar upp med.
Mm. Och det är superviktigt att omge sig med människor som är bra på sånt som man inte är själv bra på.
Ja, och där är... Om jag inte förstod det utan trodde att jag var duktig på det här. Eller liksom låtsades det. Då skulle det säkert bli rörigt.
Mm.
Och ineffektivt.
Mm. Det känns som att du och jag är ganska lika som personer. Det är kanske därför vi är. Jag är också någon typ av journalist på något sätt.
Ja.
Jag vill också bli skådis när jag var liten. Mina föräldrar är skådisar. Så blev jag inte det.
Så nej, det. Varför så, blev du inte det då?
För att jag insåg att det är för svårt, tror jag.
Mm.
Alltså det är en sån tuff bransch att ta sig fram liksom. Och det är så få som lyckas på något sätt.
Fast den här branschen är också tuff och här tar du dig fram som en spjutspets.
Ja. Ja, tack. Men jag vet inte, det här känns som min grej. Jag har hittat min grej.
Mm.
Men vi är bra på samma sak. Alltså det känns som så här.
Likartade drivkrafter.
Jag kanske är dig när jag om några år. Vi får se. Jag kanske tar ett jobb.
Ja, gör det!
Nej, det ska jag inte göra.
Gör lovar. Det!
Men du, vi ska avrunda här nu. Känner du att vi har missat något som du vill lyfta innan vi stänger av? Känner du dig trygg och nöjd? Och...
Jag försöker ofta tänka på, och det tycker jag man behöver göra mer än någonsin, vad det är som ändå är bra framåt liksom. Och då tänker jag så här, när jag pratar med mina barn och med mina arbetskompisar som är 26-27 år och så här.
Mm.
Jag tycker de har liksom så bra värderingar i sig, tänker liksom på ett sätt som, det är mycket som, vi var marinerade i en slags syn på män och kvinnor som, jag tänker på det när jag följer Henrik Wahlström på Instagram som är den här tjejtidningsparaden och så här. Han smsar ibland till mig lite roliga gamla klipp och sånt där från Okej när jag var ung och så här.
Mm.
Och då tänker jag på så här, gud, det var så liksom sexualiserat och så objektifierat och det var listor på alla programledare. Vem är sexigast i tv nu? Ja. Och vem vill du helst ligga med av alla programledare? Alltså sådär. Och det var något trevligt som man bara tyckte var såhär, ja, så här är det liksom. Och det är ju lite som att väldigt mycket, även om jag, det finns mycket att säga om MeToo och också om liksom någon slags offentlig rättegång som skedde som jag tyckte var obehaglig. Men det finns också mycket som handlade om att börja prata på riktigt om hur vi behandlar varann, som har varit så nyttigt också. Så jag tänker ju att det ändå är, det händer väldigt mycket bra saker. Jag tror liksom på, och jag, det är så otroligt mycket naturligare ändå för de allra flesta män att ta ut mer pappaledighet än en månad på sommaren. Det är liksom självklart för väldigt många män idag. Mm. Så att det händer ju väldigt mycket positiva saker. Och sen är det så bra att det finns sådana som du som fortsätter vara en blåslampa. För vi är ju inte nöjda förrän det är 50-50.
Nej, och nu ska jag inte göra, jag kommer inte ihåg siffran, men det är några år kvar.
Det är några år kvar.
tills det är det.
Ja.
Så det är klart att vi, och det är ju så att en sån här podd till exempel är ju okej idag. Och hade kanske inte varit det för några år sedan. Eller för, alltså innan det var okej att prata om de här sakerna.
Mm.
Och just de konversationerna är ju så enormt viktiga tycker jag.
Och viktigt att hålla i hela vägen. För det kan också slå tillbaka. Backlashes kan komma och gå ganska fort. Om man inte liksom är där.
Mm. Vi måste hålla i.
Vi måste hålla i.
Men då säger vi tack för att du har varit här i alla fall. Det har varit jättekul att prata med dig.
Ja, jättekul att prata med dig också. Tack snälla.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.